välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med Hanif Bali.
Tjena!
Läget, Hanif?
Det är bra.
Du, förra veckan så hade ju du och jag en diskussion om den här IS-låten i SVT.
Ja.
Och efter det så har jag diskuterat den vidare med några av våra lyssnare och även med lite polare och sådär.
Ja.
Och jag har insett att jag liksom i det avsnittet så landade jag inte riktigt ner i precis vad jag inte gillade med den. Jag hakade mest upp mig på att jag inte tyckte den var så jävla rolig. Men jag tänker att det är inte bara det jag vände mig mot, utan jag tyckte också att den rent musikaliskt och tekniskt var så där. Men vi snuddade lite vid det, och du tyckte då att rimmen var bra. Du sa så här, och nu citerar jag: och ringer Fridolin och fixar kulturbidrag, för nu ska jag till Dash. Eller Dash. Det är ju skitsnyggt rimmat. Slutcitat.
Och det var exakt
så du sa, och det är inte ens dream. Men vad du syftade
han
på...
han sa ju något annat.
Ja, vad du syftade på var att han sa, jag har skrivit ner det: jag ringde Gustav Fridolin och sa, ge mig cash, ge mig ett kulturbidrag, för jag ska till Dash.
Ja, cash och Dash.
Ja. Och det sa ju du då var skitsnyggt rimmat.
Men
jag tycker inte att det var skitsnyggt. Men, eller jag tycker att det är okej. Men då var det en lyssnare som hörde av sig till mig. Och han höll med mig. Och har nu alltså skickat in ett konkurrerande slagerbidrag. Alltså det här blir IS-mellon helt enkelt.
Jävlar.
Så jag har inte fått svar på om det är han som skickade den här låten som har gjort den. Eller om han bara har länkat till den. Men... i varje fall så är detta då... vi kan väl spela ett stycke av den nu. Och så kanske det här kan få avsluta. För den är typ 3 minuter eller någonting.
Absolut.
Men vi kan spela ett stycke av den nu. Och så kan det få avsluta avsnittet det här då. Det här är då en grupp eller person, jag vet inte, som heter Ljusskygga. Och låten heter Kalifatet. Det blir skolad i en lägenhet. Imamen ledde vägen. Bred koranen på bokstaven, yeah. Packa macka, glock och pyjamas, kramas. Proceed och vi ses min vän. Tagga ner till Syrien. Sverige kommer aldrig hem. Kalifatet sanningen. Kalifatet sanningen. Ey, kalifatet sanningen. Sverige kommer aldrig hem. Kalifatet sanningen. Kalifatet sanningen. Ey, kalifatet sanningen. Sen du vet jag ändrat mig, så händer ju man ändrar sig. Kört ambulans, ge andra chans. Jag är inget hot, jag lovar dig. Jag litar på svensk öppenhet och spikar ett plan hem. Du vet min hemma fruska med mig nu. Din svenne kom, jag ändrats ju. Där har du den, sommarhitten Kalifatet.
Nej, men den här låten är alltså objektivt bra.
Mm.
Alltså på en nivå att det här hade kunnat vara en bra låt. Alltså inte att det är någon djup satir i det eller någonting sånt. Men det här är ett strong contender.
Ja.
Den är ju liksom, den är ju nästan allvarlig.
Ja.
Den hade lika gärna kunnat vara någon av de här. Men man märker ju att det är någon svensk som har skrivit den.
Kanske det här, jag vet
för
inte.
För att, nej men jag är bäst på att etniskt placera hiphop. Jag vill bara säga att det är en egenskap jag har.
Aha.
Och det var som den här...
Vissa är duktiga på vin.
Ja.
Men jag, du kan etniskt placera hiphop.
Jag kan spotta etniciteter från 100 meter och också via bara ljud.
Okay.
Och det är ju så här... och det märkte jag typ ODZ. Jag märkte direkt att en av de här är svensk.
Okej. Okay. Och de andra är vad då?
De andra är av olika invandrade bakgrunder.
All right.
Eller han kan vara av invandrade bakgrunder, men han har minst en svensk liksom. Han har någon form av etnisk svensk koppling.
Jaha, okej. Okay. Alltså vadå, som är att han har en svensk född förälder? Eller vad menar du med detta?
Antingen en svensk född förälder eller uppvuxen bland svenskar eller någonting sånt.
Okej.
Okay. Och det märker man ju så himla tydligt på grund av hans vokabulär.
Jaha.
Så jag menar alltså, genomsnittsvokabuläret hos någon sån här ghetto-rappare är typ, vad är det femåringar har? 1000 ord, 3000 ord, något sånt. Medan de här snubbarna har ju typ då istället 20 000 ord som någon gymnasiestudent har. Och den skillnaden märks. Alltså det märker man väldigt tydligt när du lyssnar på liksom Snook eller någon av de här svenska hiphopparna versus de här ghetto-hiphopparna. Så himla tydligt. Och det här är ju exakt samma grej.
Okej, okay, okej, okay. Ja, jag vet inte, jag har inte doktorerat i ämnet.
En grej som jag skulle säga att den om jag, även om jag inte var helt stormförtjust i den här SVT:s variant, så skulle jag säga att en styrka som den har är ju att den har en musikvideo. Den här, den jag fick nu länkad till mig, var en så här lyrics-video som alltså bara texten. Men den skulle ju egentligen behöva liksom IS-krigare som står och typ körsånger i någon animerad video eller någonting. Men det kanske våra lyssnare kan hjälpa till med, det vet jag inte. Men i alla fall, han som skickade den här, jag hade ju önskat att han, alltså att han, att det var han som skickade den här låten som också har gjort den. Och att den är gjord på grund av vår diskussion i den här podden. För det skulle vara lite fett. För grejen är att den här personen som har skickat den är en artist. Och jag kommer hoppa över att säga vem det är som har skickat den här låten. Och varför jag väljer att skita i det är av flera skäl. Dels så är det så att jag inte är säker på att det är han som har gjort den. Dels så är det så att jag vill inte göra samma misstag som Emilia de Poret gjorde i TV4s Nyhetsmorgon. Hon är alltså modeexpert och hon var inbjuden för att tala om bröllopsklänningar. Och då hade hon med sig en massa trendiga bröllopsklänningar och så hade hon med sig sin egen klänning också. Och alltså den som hon hade när hon gifte sig. Och så berättade hon då det här.
Du valde till slut. Precis.
Alltså jag gifte mig för 15 år sedan i år.
Så att, grattis.
Det här är verkligen en otroligt klassisk klänning just när du kässen. Det var en god vän till mig som sydde upp den här, Lars Wallin. Och han, pärlbroderier. Och, den är ju väldigt, väldigt klassisk.
Det var en god vän till mig som sydde upp den här, Lars Wallin. Alltså Lars Wallin är ju då väl Sveriges främsta modeskapare vad gäller såna här bröllopsklänningar. Och hon vill ju då säga att hon känner Lars Wallin.
Jaha.
Det är ju liksom, det är ju skamligt. Och definitionen av en god vän är ju att man inte namedroppar den personen på det sättet. Alltså det
fast,
hon gör
fast
är att
om man är en profil, ja, om man vill vara en profil, då måste man göra det.
Ja, men måste det? Ja, men då ljuger man.
För men för alla det här profiler inte ljuger. Ja. Hela poängen med att vara en profil är att köpa massa fejkföljare på Instagram och sen låtsas man ha mer pengar än man har liksom, och ge rabattkoder till människor för att
köpa
tand- och analblekning. Liksom.
Exakt, men vad hon gör när hon säger att det är en god vän till henne, att Lars Wallin är en god vän till henne, det är att markera liksom distansen mellan dem, inte närheten. Alltså för att hon skulle inte sagt så om honom ifall han var en god vän. Och jag vill liksom inte jag vill inte göra samma sak. Alltså hon det är ju skamlöst det hon gör. Alltså hon namedroppar ju för att liksom skörda frukten av hans arbete. Hon vill ju på något sätt stjäla hans stjärnglans och coolhet. Och därför jag tänker så här att det vore liksom på något sätt lockande tanke att det är våran podcast som skulle ha renderat den här låten. Men jag kommer inte göra den skamlösa kopplingen. Och en annan anledning...
Ja, det gör det att göra. Det här är en direkt inspiration från tills personen som har gjort den här framträder. Det är en direkt liksom inspiration från den här podden.
All right. Men en annan anledning till att jag avstår är att jag ju bär på pesten. Och jag vill inte liksom smitta ner den här personen med pesten. Jag har då högerpesten. Det är nämligen så att jag har ju en podcast med dig och du är patient noll för högerpesten.
Okej.
Okay. Alltså det är livsfarligt för en person som arbetar med kultur eller ja, artist eller vad som helst då. Men att man är en kulturarbetare helt enkelt. Det är helt livsfarligt att associeras med dig. Och om man då är musiker och har en bred fanskara och så har man liksom producerat innehåll till en podcast som du är med i, då kommer det ju liksom brännas ens skivor på bål i midsommarkransen som resultat av det. Och det värsta man kan råka ut för som artist 2019 i Sverige är att man blir stämplad som kulturhöger. Så det är liksom, det är inte
alltså, fegt. Det är ett koncept som inte ens existerar.
Exakt så.
Så är det. Man är liksom först i ett kallt, hårt, liksom kallt rum.
Ja, eller så här, man är inte först. För i det kala rummet står även Mange Schmidt och Wille Crawford.
Ja,
det är
liksom, fast det är Mange de som... Schmidt och Wille Crawford sjöng om att bygga moskéer i alla fall. Det är liksom, det fanns någon cred hos Hos vänstern är ju för det i alla fall.
Ja, men jag menar, absolut.
Att stå som Sons of Bali moderat liksom, ja, i ett sånt rum måste vara fruktansvärt kallt och hårt.
Ja.
Men du anar inte, vill jag bara säga, hur många människor med en bred publik som aldrig hade överlevt en association, liksom deras kreddighet hade nog tagit en smäll, som har slidat in i mina DM och deklarerat sig liksom trogna fans.
Ja, ja, men alltså precis, och det är ju för att det är farligt. Alltså de är höger, så de har ju den kapitalistiska ådran liksom, så de fattar, jag kommer torska lyssnare på att jag associeras med dig. Men det här motsvarande problemet finns ju inte inom vänstern. Alltså varenda jävel som har tagit ut ett ackord på en gitarr, de kommer ju börja instagramma bilder från liksom första maj-tåget och sådär. Alltså man ska vara vänster om man arbetar med kultur i Sverige.
Ja, och en så här selfie, en gullig selfie med Sjöstedt är bara kul.
Ja, precis, precis. Och det är liksom, det anses lagom revolutionärt att vara vänsterpartist till och med. Alltså det är lite spetsigt och revolutionärt, men samtidigt så är man god. Och man signalerar av någon jävla märklig anledning solidaritet om man går runt med en röd stjärna på så här slaget på sin militärjacka eller en så här Che Guevara t-shirt, även om han satte homosexuella i arbetsläger. Då är man liksom, det är så här kulturvänsterns svanenmärkning liksom. Ja. Och jag frustreras över det här. Och grejen är så här, egentligen så önskar inte jag att politik sipprade in i fler sammanhang än vad det redan har gjort. Alltså jag tycker det är befriande att slippa lyssna på liksom, ja, dansarna i Let's Dance, att de berättar om vad de tycker om skattetrycket och vårdköerna liksom. Men alltså så här, artister och kulturarbetare, de ska syssla med vad de sysslar med. Alltså de ska syssla med sitt artisteri och inte politik.
Men så här, jag har inget problem med om de skulle välja att bli politiska. Det jag hatar är att det skulle förväntas av dem att vara politiska.
Ja, nej, men jag håller med
det
om
det. Det är liksom helt, och jag tror det var Hellström som vägrade det.
Hellström, vem är Hellström?
Håkan Hellström.
Jaha, ja.
Han vägrade att politisera, liksom yttra sig politiskt. Och det här var ju, då får man ju tänka sig, det är massa woke jävla såna här Göteborgs feminister liksom, ah, som sitter visst, och lyssnar visst på honom, ah, och blir visst helt besvikna över att han inte yttrar sig om värdet av att inte raka sig under armarna eller någon riktigt brännande politisk fråga. Och han vägrade att vara politisk, och det blev lite så här reaktioner på det. Men i och med att det var fucking Håkan Hellström så började ju alla gråta och bara, låt Håkan vara. och liksom han klarade sig. Men jag menar, en mindre spelare hade nog kunnat få skit för att inte vara politisk till och med.
Ja, absolut, absolut. Och då är det ju underförstått vänsterpolitiskt.
Absolut.
Håkan Hellström, sidospår. Är han våran Michael Jackson? Skulle han kunna komma undan med det här Leaving Neverland-grejen?
Den enda som skulle kunna göra det är väl eventuellt, som har en sån hardcore fanbase, är ju Håkan Hellström.
Ja, alltså det skulle ju lätt vara några som skulle gå ut och försvara honom och hävda att allt var lögn, även om alla bevisen fanns framme.
Ja, alltså Cissi liksom. Wallin hade tyckt att sexuella anklagelser mot honom hade step too far. Nu tycker jag alla lugnar ner sig. Vi kan inte ha någon folkdomstol här på Instagram. Nu får vi alla lugna ner oss här. Mia Skäringer skriver stöd hjärtan i hans tråd. Och
liksom. Men så här, tillbaka till vad, liksom min poäng då, om att jag tycker ju inte att så här, jag tycker ju inte att politik ska liksom sippra in i fler sammanhang än nödvändigt. Men jag skulle ju tycka att det var jävligt kul att se vänsteretablissemangets reaktion om någon bröt mönstret. Alltså tänker jag att någon tar emot ett pris på P3 Guldgalan och så tackar man sitt management och sin mamma och sådär. Och så avstår man från alla vänstervridna floskler i det här tacktalet, och istället så skanderar man ut någonting om stram migrationspolitik.
Fan vilken jävla hjälte det hade varit. Ja.
Silla Bänke hade dragit huvudströmbiten, alltså Sveriges Radios vd. Det blir ingen så här efterfest med veganska vårrullar och rättvist märkt bubbel liksom. Alla får gå hem. Ja, men ett exempel på hur vänstervriden liksom normen är i kultursverige. Den såg jag i SVT, hör och häpnas. Jag såg ett program som heter Kulturveckan.
Åh, jag vet exakt vad du pratar om. Men innan du går dit, får jag prata om en bizarr grej jag såg. Och det var Teddy Bear Stockholm. Typ 2001.
Ja, när de var packade.
När de är skitpackade. Men det är ju inte bara att de är skitpackade på P3 Guld eller vad fan, eller Grammis.
Det är
Grammis. De är alltså, de går upp varje gång skitpackade och snackar skit om Moderaterna.
Mm.
Och typ så här, ja, men på den nivån man pratar illa om NMR liksom. Mm. Det var så här, du kommer lägga ner era skolor och jag fick en liten så här tår i ögat på den tiden folk verkligen hatade oss.
Mm.
Nu är det så här, ja, vi får lite av en slev då och då. Men SD får all uppmärksamhet nu. Och jag blir så ledsen, jag saknar den tiden då vi var satan.
Ja, men visst, alltså så här, den liksom, exakt, att uppröra de här möblerade rumrevolutionärerna.
Ja.
Alltså så här, Teddy Bear Stockholm, alltså så här, coola när det här kommer till P3 Guld liksom. Ja. Alltså att riva upp deras känslor, ja, då ligger man rätt politiskt.
Ja. Men det i och för sig så slutade det med katastrof efter det valet. Men det var inte mer Teddy Bear
Stockholm. Så mycket för min analys.
Så din analys försvann. Men fortfarande så, men jag saknar det lite när de hatade oss på riktigt. Alltså, när de hatade Moderaterna som de hatar mig.
Jag tänkte ju säga det, du behöver inte oroa dig. Men okej, du menade partiet måste få den.
Alltså, jag önskar att de hatade liksom mitt parti lika mycket som de hatade mig. Då hade det känts som att hela vårt parti var liksom, hade anammat den här auran. Men vi får se.
Du har så konstigt uttal på anamma. Alltså, anammat.
Anammat, ja, kanske.
Ja,
jag ber om ursäkt.
Men du, Kulturveckan, du har sett det här. Alltså, det som var grejen då, det här programmet, de gästades av kulturministerns, eller före detta kulturministern, Alice Bah Kuhnke, som numera är Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentsvalet.
Hon sitter ju i EU-nämnden nu också, och din definition om jag har sett det är lite så här. Det beror på vem du definierar som jag. För den personen som sitter här var inte samma person som såg den. För när jag såg den gick jag och hängde mig. Och det här var en reinkarnation av en ny person. För det var fruktansvärt.
Ja, men för de som inte har sett detta då, så kan vi liksom bara dra det att, alltså så här, precis, kontexten är ju det att hon bjuds in till ett kulturprogram, men det sker ju precis innan vi ska liksom gå till valurnorna och välja inför Europaparlamentsvalet, så det är ett perfekt tillfälle för Alice Bah Kuhnke att synas i SVT. Och då ska man bara hastigt påminna sig om, vad är det SVT sysslar med? SVT styrs av sändningstillståndet, anslagsvillkoren och radio- och tv-lagen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och SVT har i uppdrag att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Och just det här då med oberoende. Jag tänker att de som lyssnar kan lyssna på de här klippen som nu kommer. Och så kan man fundera på två saker. Det första är, bär det här prägen av oberoende journalistik? Och det andra är, hade journalisterna haft samma ton i sina frågor om det hade varit valfri politiker från högerkanten som varit inbjuden?
Du gjorde om filmpolitiken och har kallats en ganska handlingskraftig kulturminister jämfört med många tidigare. Få politiker under ändå i Sveriges politiska historia har varit lika skickliga på att hantera media. Hur mycket tid har du lagt på det?
På att kommunicera den politik och vad jag vill? Mm. Eller?
På hur du framstår, på hur du pratar, på hur övertygande du är. Liksom.
Du har ju varit extremt bra på PR. Det kan man i alla fall få säga. Man har sett mycket bilder på dig i olika sammanhang. Det känns som att dina medarbetare har fått arbeta hårt med material till ditt Instagramkonto till exempel. Och varför har det varit viktigt att synas på det här sättet? Okej. Tack så jättemycket för det och lycka till i valet till EU-parlamentet.
Ja, om jag får den chansen ska jag göra allt jag kan.
Lycka till i valet.
Ja, exakt. Ja,
tack. Tack så mycket.
Lycka till i valet, avslutar de med. Alltså, de är ju kära i henne. Hela intervjun är ju präglad av liksom att
du som är så himla bra. Mm. Du som är så du är den bästaste av alla bästa tjejer. Mm. Och precis. Du är Du är den bästa kulturministern Sverige har haft. Du är bäst på PR. Du har så många fina bilder. Särskilt den där bilden, du vet, när, som du hade bara laid back tagit framför den där synagogan. Just in case någon hugger ner en jude. Den bilden tyckte vi om jättemycket, när du bara stirrade ut i horisonten. Alltså fy fan vad det var vedervärdigt i den intervjun alltså.
Nej, men det var ju på nivån att alltså Alice själv rynkade pannan åt frågorna. Det uppstod ju konstig stämning, för att hon liksom så här, vad fan, vänta, det här, it's a trap liksom, så här, det här är för vänligt formulerat. Men jag tänker att,
men här... var blicken så här, hallå, ni måste i alla fall upprätthålla någon form av chimär av liksom låtsas neutralitet här. You're giving us off.
Jag tror inte det är ens en sån pardans, för att jag tror att de här två kulturkvinnorna som intervjuade, jag tror inte, alltså de satt ju där och tände bengaler i hennes ära liksom. Men jag tror inte ens att de var medvetna om det, utan de är liksom som marinerade i denna vänstervridna världsbild, så att de blir blinda för det, de ser inte sig själva i det liksom. Och så här, två fel gör inte ett rätt, men detta med att kulturvänstern har julafton 365 dagar om året, det, och framförallt då i public service, det får mig emotionellt att längta efter en kulturhöger som gör samma sak. Alltså, jag vill det inte intellektuellt, men jag vill det på ett emotionellt plan, och det kommer tyvärr aldrig ske. Och dels kommer det aldrig ske på grund av de här svårgenomträngliga vänsterstrukturerna som finns. Och dels kommer det inte ske på grund av att den höger som finns inom svensk offentlighet, den är då, ja men, alltså ljusskygg, för att låna ordet från den här gruppen. Alltså det finns högergrupper inom Kultursverige, men de ger aldrig sig till känna offentligt. Dels då det här, ja men, kapitalistiska ådran som vi pratade om innan, men också så här, det är inte alltid det anses hyfsat eller snyggt att prata om var man står politiskt. Jag tänkte nämna två typer av högergrupper som finns i Kultursverige. Det finns livsnjutarhögen. Livsnjutarhögens sympatier, de är illa men anständigt dolda. Alltså man ser på lång väg att de är höger, men de uttalar inte det offentligt, för det är ohyfsat att liksom berätta vad man röstar på och sådär. Steffo Törnqvist exempelvis, han är garanterat en person som så här, i förtroliga samtal med nära vänner spottar mot förmynderi om så här, rökförbud på uteserveringar och stängt systembolag på söndagar och sådär. Och samma sak med Edvard Blom. Alltså jag kan tänka mig att han vill typ dricka mörksprit direkt ur flaskan på öppen gata en tisdag förmiddag. Och han hatar moralister som kommer med pekpinnar.
Men han är ju nästan öppet höger. Han är så nära öppet höger man kommer.
Ja, men han har en kaffeflickor serverar av veckan aura. Ja. Är det inte så? Alltså han är så här knarrande parkettgolv och högt i tak kristallkronor. Absolut. Höger. Men varken Steffo eller Edvard säger ju ett ord om sina politiska sympatier publikt. För att det är liksom okultiverat att göra det.
Men jag vet i alla fall att Edvard har tagit ställning för ett så här friare näringsliv och sånt.
Ja, okej.
Det har han gjort, för han jobbade hos... Han slog igenom för att han jobbade hos näringslivets historiker någonting. Mm-hmm. Näringslivets historia eller något. Det finns någon sån här institution som... Svenskt Näringsliv, förmodligen anslutet till Svenskt Näringsliv, som bevarar näringslivshistoria. Och det var när han gjorde ett reportage om de olika maten. Mm. Så jag tror det var för Svenska Dagbladet. De olika matkulturen historiskt i Stockholm. Och till exempel förbudet mot att sälja för mycket korv. Tog han upp, och att det var förbud att sälja hamburgare som man sålde tillplattade köttbullar. Och sån här massa byråkrati. Så han var ju öppet liksom, det här förmynderiet liksom. Han hade väl stor förakt för det, så det var i alla fall det var inte politiskt så att säga, men det var ju snyggt, för att det var precis som vänstern är politiska, nämligen det var aldrig partipolitiskt. Just men det var uppenbart så här värderingssignalerna och värderingarna skickade var tydligt borgerliga.
Ja, men absolut. Ja, men okej, men då kanske han är undantaget som bekräftar reglerna. Men det finns också en househöger som jag har identifierat. Alltså varenda unge som har gått på Östra Real och fötts med en silverservis i käften. De har ju gjort DJ-karriär och så har de tjänat miljoner. Och när de då märker att marginalskatten, liksom, vad den gör på sista kronan, då upprättar de holdingbolag i Bahamas och så röstar de blott. Liksom. Men de kommer inte heller berätta offentligt vad de står. För att då, det som skulle bli effekten då är att alla de här krita en femma snubbarna liksom, som står och tuggar fradga på deras dansgolv i vanliga fall, de kommer ju inte dyka upp längre, för de är ju liksom från Södermalm eller ännu mer söderut.
Och de har faktiskt en pundar-image att upprätthålla.
Exakt.
Det är fan svårt att kurera det med medelklassbakgrund.
Och det är ju på ett sätt anständigt att de här människorna, alltså inom liksom kultursverige som är höger, det är på något sätt anständigt att de håller käften. Men fan vad jag önskar att några tog ställning publikt. Och mest då för att få se reaktionerna från vänstern. Alltså tänk några så här riktigt folkkära personer som börjar gräma sig över åsiktskorridorer eller så här för givmilda bidragssystem. Alltså tänk dig en turné med Tilde de Paula och Ica Jerry som har en så här föreläsningsturné där de pratar om sänkt skatt på arbete. Mm. Det skulle bli så här härdsmälte i kultursverige. Oh, yeah. Göran Greider skulle säga upp sig, förtidspensioneras.
Känner du till Fields-medaljen?
Ja, det är den här matematikgrejen.
Precis, den brukar benämnas som matematikens Nobelpris.
Mm.
Men det är ju en sanning med modifikation. För Nobelpriset delas ut varje år, men Fields-medaljen bara var fjärde år.
Då är det ju egentligen fetare.
Ja, exakt. Det är inte lika mycket pengar.
Nej.
För de har verkligen, Nobel var rikare än Fields, som var en kanadensisk matematiker som instiftade det här priset.
Hur mycket pengar är det då?
Jag vet inte, de får väl typ så här 16 000 kanadensiska dollar eller något.
Mm, okay.
Det är ju inte alls mycket pengar för det var. Man får 8 miljoner i...
Nej, jag vet inte. Jag vet att det är miljonbelopp i alla fall.
Ja, exakt. Men det är väldigt prestigefyllt. Det delas ju ut av International Mathematics Union.
Mm.
Som är en organisation som har haft syfte att föra den matematiska forskningen framåt sedan typ 1800-talet.
Mm.
Och för att få Fields-medaljen så måste man faktiskt vara under 40 år.
Va? Varför det?
För det är ju till viss del en belöning för tidigare prestationer.
Mm.
Men det är också en uppmaning för framtida insatser.
Mm-hmm.
Så du måste vara under 40. Det är en viktig siffra att komma ihåg. Runt 60 personer har fått Fields-medaljen sedan den instiftades på 30-talet.
Fick inte John Nash den? Alltså han, A Beautiful Mind-snubben.
Jag tror det, kanske.
Ja,
ja, jag tror han har fått den. Men bara en enda kvinna har någonsin fått Fields-medaljen. Jag tänkte prata med den här om den kvinnan.
Mm.
Men först behöver du lite bildning.
Berätta.
För vet du var dina siffror kommer ifrån?
Jag vet inte. Det är väl säkert Iran för att du tar upp det.
Ja, men för att vara lite tydligare, vet du var ordet siffra kommer ifrån?
Nej.
Så Al-Khwarizmi var en persisk matematiker vars bok om algebra, som bokstavligen betyder att slutföra trasiga delar, alltså uppbrutna delar. Som hans namn latiniserades till algoritm.
Mm-hmm.
Och hans bok grundade då algebra.
Ah.
Och den introducerar en väldigt gammal indisk koncept med en nolla inom matematiken. Och utan att ha en nolla är det nästan omöjligt att ha ordentlig matematik. Du kan inte dela och så vidare. Det finns massor av sådana här koncept som bygger på att och ha nolla. Och i ett europeiskt kontext...
Varför kan man inte dela med utan nolla?
Du kan inte dela utan nollor. Du kan inte göra... försök ställa upp ett komplext tal och försök dela den utan att använda nollor. Om du ska använda det romerska numeraler till exempel så är det väldigt svårt att göra det.
Okej. Okay.
Utan då måste du nästan bara huvudräkning. Men det finns massor av saker som behöver nolla helt enkelt.
Men alltså, jag vill inte paja din story, men vad fan, försök att dela ett avancerat tal utan vilken siffra som helst, utan två liksom.
Ja, men fast man hade siffror, man hade till exempel de romerska talen. Men man klarade inte av att göra matematiska beräkningar med dem, för den hade ingen nolla.
Nej.
Men de var ju och de hade och konstiga bas, liksom var det bas 10 och så vidare. Ja. Men här, och det här kom ju från, som sagt, från indierna. Men i ett europeiskt kontext saknades nollan. Det finns kulturer som har haft nollor. Alltså, jag tror maya-indianerna hade någon definition av nollorna. Egyptierna hade en symbol för nollan. Men de användes inte samma, på samma sätt. De, men det fanns,
inte uträkningar och sådär.
Ja, exakt. Men det fanns konceptet av en nolla existerande. Men den som introducerade det här var då... eller som verkligen den nolla vi använder, den har sina rötter i Indien.
Mm, okej.
Grekerna, det närmsta man kommer i ett europeiskt kontext är ju grekerna, och de filosoferade ju självklart om nollan. Och deras grej var så här: men hur kan någonting som saknar innehåll ha ett värde? Det är typ så de framade det. Men
så, alltså jag ställer mig den frågan varje gång jag träffar dig.
Fuck you. Men så ordet zero och siffra delar samma rot, helt enkelt. Och det är det förislamska arabiska ordet för tomhet. Och det är sif. Så inom persiskan betyder sef idag just noll. Och sef, det blev zefirum av den italienska matematikern Fibonacci som latiniserade det. Och han växte upp i Nordafrika. Så han fick med det liksom på 1100-talet och tog med sig det till Europa. Och sen blev Zephyrum blev Zephyro, och sen blev Zephyro Zero.
Okej.
Och medan i Sverige är lite mer rakt på, siffr, blir siffra. Men det var tack vare Al-Khwarizmi som den, liksom, stort tack, tack vare honom som den moderna matematiken introducerades till Europa. Man översatte hans bok på 1100-talet. Och den användes som utbildningsmaterial i 300 år framåt, utan att uppdatera den egentligen i Europa. Och det här är ju, det här har ju liksom beskrivits som, varje gång man diskuterar då, det är väldigt ofta så här, när man försöker såna här billiga poänger folk försöker ju ta mot Sverigedemokraterna, typ så här, din mat är från Italien och bla bla bla, och då brukar man alltid säga att ja, men dina siffror är muslimska eller dina siffror är arabiska liksom. Och det är ju lite av en modifikation av sanningen, för Khwarizmi var ju persisk. Men det här var ju en tid då den arabiska civilisationen koloniserade och islamiserade sina undersåtar. Så allt som producerades blev ju då arabiskt islamskt. Och det var så också väst såg på det. Trots att Khwarizmi själv benämndes som al-Majusi, och det är ju ett arabiska för magi. Jag menar, om du känner till det ordet, magi kommer ju därifrån, magiker kommer ju därifrån. Och det är ju den persiska benämningen på en elddyrkare eller präst.
Mm-hmm.
Det är vad araberna använder. Och ordet magoi exempelvis förekommer ju i Bibeln. Det är ju de tre vise männen var ju magiker. De var ju från öst då. Så det var ju persiska präster som då hade... Och det här repeterades genom historien. Ibn Sina, massor av sådana här persiska tänkare, filosofer och så. Men också andra kulturer, till exempel tunisiska, syriska, kristna syriska och så vidare. De framades om till islamska eller arabiska eller den arabiska civilisationen. Så, men kulturellt och vetenskapligt och politiskt och till och med religiöst så bidrog den persiska civilisationen till den så kallade islamska gyllene åldern. Där vetenskap, medicin, filosofi och teknologi var influerad och baserad på den vetenskapliga modell som liksom den förislamska iranska universiteten etablerade under sassanidernas styre i Persien.
Under vilka då styre?
Sassaniderna.
Mm.
Under den här perioden bidrog hundratals vetenskapsmän och forskare. Och de här kan man ju liksom kolla upp själv på Wikipedia och sånt. Så finns det ganska noga uträtt liksom vilka det här är. De bidrog till olika vetenskap, teknologi, medicin och så vidare. Och det här, i skärningspunkten så bidrog det här faktiskt till upplysningen. För man, i Spanien särskilt, så tog man då de här texterna och sen översatte man dem från arabiska eller från de olika språken. Och så gjorde man det till latin eller till engelska och andra franska och så vidare. Och det kickade igång egentligen upplysningen. Då man hade fallit i mörker Europa i stor utsträckning och sen lyckades liksom få tillbaka med mycket av förlorad vetenskap. Samtidigt egentligen som den muslimska världen gick mot mörker. För man blev mer och mer radikala, de nykonvertiter blev allt mer och mer liksom hårda i religionen och så vidare. Och medan väst gick mot så att säga ljusare tider och ut ur medeltiden. Och Ibn Khaldun, som också är känd, en tunisier som skrev historiker och filosof. Han skrev att många av de så kallade för muslimska bidragen var från perser. Han har till och med ett citat där han tillskriver profeten Muhammed ett citat. Där han säger: "Thus, the truth of the following statement by the prophet becomes apparent. If scholarship hung suspended in the highest part of heaven, the Persians would attain it."
Mm.
Och det här bara för att ge dig ett kulturellt kontext till... Ja, men lite kring den persiska självbilden, iranska självbilden, men också lite kultur och historia. Och det kommer ju till då den här personen som vann Fields-medaljen, nämligen Maryam Mirzakhani. Så Maryam Mirzakhani föddes i Iran och hon gick en särskild skola för begåvade elever. Hon vann tidigt, var hon inte bara den första iranien utan den första tjejen också som vann guldmedalj i den iranska, hon först vann hon guldmedaljen i den iranska olympiaden för matematiker och sen vann hon den asiatiska olympiaden för matematiker och sen har hon vunnit, jag tror, världsolympiaden för matematiker också. Och det här var alltså när hon var jätteung. Jag tror 97 var det då en buss med deltagare då, jag tror 9 stycken av de främsta matematikerna som hade vunnit liksom silver och bronsmedaljer i en buss som var på väg från en av de här evenemangen åker av vägen. Och alla dör förutom 2. Och en av de här är Maria. Så det är lite av en slump att hennes liksom genialitet överlevde.
Mm.
Hon flyttade då till USA 2003 eller 2004 för att ta sin PhD på Stanford och nej Harvard och sen så blev hon professor på Stanford. Och Maryam, hon beskrevs av alla som exceptionell och hon var ju också en väldigt modern kvinna. Hon gifte sig med en tjeckisk datavetare och var ju liksom den här upplysningen liksom personifierad. Hon var banbrytande och genial såklart, men hon blev ju en nationell symbol också. Alltså någon som då lämnar Iran, sliter av sig slöjan, som personifierar det här, vilken potential människor har om de får vara i ett upplyst samhälle. Och det är här anslutningen till upplysningen blir ännu tydligare. Det är Maryam som är den väst borde vara lojal med. Hon personifierar alla ideal som väst tycker är viktiga. Individens genialitet. Att inte vara bunden av vidskeplighet. Att inte blindt följa hävd eller klan eller kultur på det sättet. Utan vara den rationellt tänkande varelsen. Hon har en dotter då med... Och allt det här är otänkbart. Att gifta sig med någon som inte är muslim. 2, att vara en kvinna som inte visar sig, som inte har på sig slöja och så vidare och så vidare. Massor av såna här saker är inte kanske otänkbart i persisk kultur men otänkbart i Irans regim. Hon vann då Fields-medaljen 2014. Hon blev diagnostiserad med cancer något år därpå och sen gick hon bort 2017. Nike hade, på grund av att det var internationella kvinnodagen, de hade ett nyhetsbrev de skickade runt.
Mm.
Och jag såg det här nyhetsbrevet, för det var en bild på Maryam.
Mm.
Jag bara liksom... jag vet inte med vilka ord jag ska beskriva hur viktig symbol hon är. Inte bara för liksom iranier i allmänhet, men också exiliranier i synnerhet, alltså för hennes liksom briljans. Och hon är ju också liksom den bästa storyn som finns av en exiliranier, någon som flyttar till väst och liksom verkligen får blomma ut sin fulla potential där. Och när hon blev diagnostiserad med cancer så ja, men så tog det 2 år och sen så förlorade vi henne. Men när jag såg Nike, när de bildsatte henne, så var det en ritad bild på henne. Och på den bilden så hade hon hijab på sig. Jag undrade hur det var möjligt. Det finns inga bilder på henne i vuxen ålder i hijab. För hon slet av sig det första hon gjorde när hon lämnade Iran. Hon blev invald i Irans vetenskapsakademi som första kvinna. Och hon dök inte upp ens.
Så en protest.
Regimen hade inga bilder på henne i hijab. Så Irans president blev tvungen att twittra ut en bild på henne utan hijab. Och det, så populär och älskad var hon. Och till och med tidningar, konservativa tidningar, blev tvungna att, vissa försökte photoshoppa men det gick inte liksom. Vissa försökte mörklägga bakgrunden så man inte såg om hon hade öron eller hår eller så vidare. Men tidningen bara öppet publicerade hennes bild utan hijab. Och det har alltså aldrig hänt. Det har aldrig hänt att en kvinna blivit invald i vetenskapsakademin. Det har aldrig hänt att man har publicerat. Men hon lyckades, så viktig var hon, att den mest, så att säga, reaktionära regimen vi kan tänka oss i de här frågorna blev tvungen att publicera hennes bild. Och sen så ser jag bilden på hur Nike gör det här. Mariam dog när hon var 40 år. Och på 40-årsdagen av den här regimen, på 40-årsdagen av den här regimen, väljer Nike att publicera den här bilden. Alltså Nike gjorde det som inte ens regimen vågade göra mot Mariam. Och det som är så himla provocerande, att när Nike gjorde detta och satte en påritad hijab på henne, då vet jag, alltså jag vet att det är något lilahårigt jävla näsringsmongo som bara har gjort det för att visa hur jävla feministisk och liksom progressiv det är. Det är någon silverskedsfeminist som är uppvuxen under det mest toleranta och kvinnoaccepterande klimatet du kan hitta i världen, och har bara gjort det för att imponera på sina andra liksom silverskedsfeminister på hur jävla tolerant man är. Inte förstår det här. Det är sällan jag avkräver, så att säga, kulturell kompetens, men alltså att det finns en djup och lång historia hur vi har islamiserats, kolonialiserats, har fått våra ikoner blivit arabiserade, har fått våra ikoner och vetenskapsmän ifrågantagna sina, liksom vår kultur, ifrågantagen sina framgångar. Det finns det en historia som har skett med våld. Men nu sker det av de allra mest progressiva krafterna i väst, som bör vara mest lojala med oss. Är det alltså de som går i fronten för att egentligen, ja, islamisera oss? Vad Nike gör, att de islamiserar henne och bildsätter henne på ett sätt som är bara vedervärdigt. Och det som gör mig så himla deprimerad är inte att bara Nike gör det, utan att det ligger i kulturen och i luften, i trendigheten, att de gör det. Hur jävla accepterat det är att visa upp någon med hijab, för det framstår så jävla coolt. Och det här ser man i ett annat kontext, och Vänsterpartiet, exempelvis bildsätter, nu avskaffar vi barnäktenskap. Det bildsätter man med två purvita svenska barn. Medans varje cool grej någon tjej gör, ska det finnas någon i hijab som gör det.
Mm. Ja, det är, ja, men det är smaklöst. Alltså, det är ju, alltså det Nike gjorde var att sätta en slöja på liket av en människa som alltså har ägnat stor del av sitt liv åt att slita av sig den slöjan. Och det är, alltså det är, grejen är så här, runt slöja så är det så här att du och jag har haft den diskussionen massor med gånger och vi är ju inte helt överens runt det. Men i förhållande till den här situationen så är vi 3000% överens. Alltså, för att om man säger då, jag har tidigare i diskussion med dig liknat slöjan vid, alltså att en, och bear with me on this one, låt mig få tala till punkt nu. Alltså om man tänker sig ett bröllop, så finns det ju en tradition inom framförallt USA där man, där pappan leder bruden fram till altaret. Och liksom där så står mannen och väntar. Det är ju, symboliken i det är sjukt unken. Alltså det betyder att en man som har burit, som varit ansvarig för kvinnan, lämnar nu över ansvaret till nästa man för den kvinnan. Och det är vidrigt, det är ju symboliken i det, i sin kärna är vidrig. Men min mening runt det är så här, ja men det är inte alla som låter sig ledas fram av sin pappa som lägger den symboliken i det. Och så har jag sett på slöjan, alltså att varje individ som bär slöjan är inte förtryckt, utan det är så att man kan lägga en annan värdering i det. Men i det här fallet så är det ju som att Josef Fritzels dotter har, liksom, har äntligen rymt. Och då tvingar samhället henne att ledas fram till altaret med hand i hand med pappa Fritzel. Liksom. Mm. Alltså det är ju en kvinna som har ägnat sitt liv åt att slita av sig den slöjan, och då sätter de progressiva inom citationstecken feministerna på hennes slöjan igen. För att visa hur jävla open-minded de är. Det är motbjudande.
Den här progressiviteten är ju det som gör dem blinda för förtrycket. För det måste vi ju säga. Jag är den första att erkänna att jag tycker det är aldrig rätt att gå fram till en, liksom, en slöjad kvinna och säga att du är förtryckt. För jag har ingen jävla aning om hon är förtryckt. Om hon har valt eller inte valt, eller hur mycket av ett fritt val det har varit och allt det. Så på ett individplan bör man aldrig gå på någon för att den har slöja.
Nej, exakt.
Om du inte, om den personen inte liksom exponerar ytterligare åsikter som gör mig säker och säga att det här är, ja men du har slöjan av vedervärdiga orsaker. Om någon säger, ja men jag har på mig slöja för att de utan slöjor är horor. Mm. Då är det så här, ja men du är dum i huvudet och din slöja är vidrig liksom, och vad den står för.
Mm.
Det har jag inga problem att göra. Men däremot på ett makroplan så måste man bara erkänna att så här, ja det finns ett problem med folk som, att det här slöjan inte bara ibland är en symptom utan också ett verktyg att kunna påtvinga kyskhetsideal på kvinnor.
Absolut.
Och det är ju den avvägningen Frankrike exempelvis gjorde. När de förbjöd slöjan i skolan så var det inte för att de hade ett problem med att folk bar slöja. De hade ett problem med att tjejer som inte ville ha slöja kände tryck då att ha på sig slöja i skolor. Och det var ett sätt att hjälpa dem. Och i det här jävla landet där, alltså, vad är det? Hur många procent är spelberoende i det här landet? Ta anlag för det. Är det 1%?
Nej, ingen jävla aning.
Det är inte ens det.
Ingen aning.
Men ändå så har vi alltså ett licenssystem och allting sånt och förbud mot ditten och datten. Hur mycket lagar och regler? Alla blir tvungna att anpassa sig själva för att den där mikroskopiska lilla gruppen kan få det tufft. Detsamma gäller med Systembolaget. Detsamma gäller så många delar i samhället. Där vi gör det jobbigare för vanliga människor eller begränsar människors frihet för att det finns en viss grupp som inte klarar av att hantera det. I punkt efter punkt. Men här, i den här frågan, då är det plötsligt, då förbiser man det här. Och i det klimatet som då växer fram i ens, den här extrema viljan att visa sig så oerhört tolerant och blind inför detta, så är man redo att sätta på slöjan, inte på vem som helst, utan på fucking Mariam. Mm. Som alltså den enda som har fått regimen på knä i sitt slöjmotstånd. Som blivit tvungen att liksom blotta sin, tvingat regimen att liksom, den iranska regimen att blotta sin strupe. Alltså, det står i Koranen. Det står i Koranen att en kvinna, en muslimsk kvinna, får inte gifta sig med en icke-muslimsk man. När hon dog så pushade hur många konservativa lagstiftare som möjligt i Iran, jag tror det var ett 80-tal, att man skulle ändra lagarna så hennes döttrar skulle räknas som iranier.
Mm.
Och bara, och det är bara det jag tycker så här är så jävla tragiskt med väst. Vi håller på att fucking gå under i vår historielöshet och vår oförmåga att se vilka som är våra allierade och vilka ideal det egentligen vi bär och vilka som egentligen är våra fiender.
Det var det för den här veckan.
För er som är nya till podden, gå gärna in på vår Patreon. Patreon.com/godton, där man kan stötta vår podd. Vi är väldigt tacksamma för alla ni fantastiska Patreons som stöttar oss.
Stort tack. Man kan också följa oss på Instagram, god_ton.
Ja, och vi tänkte faktiskt ta de här pengarna och köpa in lite ny utrustning och få ljudet att bli lite bättre.
Precis.
Och samtidigt, Instagram, god_ton bara. Och ni som då har inte blivit addade till Facebookgruppen, skickat meddelande, några av er har redan gjort det, jag ska adda er, men skickat meddelande på Patreon i Messenger-systemet där om er, den e-postadressen som är kopplad till er Facebook-adress. Shit vad alla våra lyssnare måste vara trötta på det budskapet nu. Tror du inte?
Ja.
Hur många lyssnar kvar här egentligen?
Jag vet inte, man skulle kunna stresstesta det och komma med så här skandalöst meddelande här.
Ja, hur många så här, press F om ni lyssnade på hela liksom. Men
Hanif lämnar politiken och ska bli bonde.
Ja. Men vi ska ju spela låt.
Just det.
Men innan det har vi en shoutout.
Kör.
Och det är Sara.
Sara
Holmqvist.
Sara Holmqvist, ja.
Ja. Hon sa, jag citerar. Mm-hmm. Det här är inte jag som säger det.
Nej, okay.
Det är hon som säger det.
Ja, ja.
Han är for president.
Ja, då skriver jag själv.
Eller kanske statsminister. I alla fall. Så småningom. Jag gillar att hon ger mig lite tid. Håller inte med om allt han säger. Men absolut den ärligaste och vettigaste politiken vi har. Tack för er podd.
Fint.
Det är fint. Mm. Någon vill göra alltså mig till president över det här landet. Trots att de inte håller med mig.
Ja.
Men, det är fan fint.
Ja, men fan.
Jag har en tår i ögat. Tack, ja. Sara. Du är en hjälte. Och tack alla andra Patreons för er support. Ni som är berättigade till en custom shoutout, hör av er till oss och skriv vad ni ska ha.
Yes. Nu lyssnar vi på lite musik.
Det tycker jag. Nu kör vi.
Tja. Vad vet du om IS? Börja vacka orten. Abjat i porten. Dölde whack loots med tracksuit. Rottweiler Fido. Tänsta tuxido. Weed, ketamin. Adrenalin. Lappar, knappar, dunder. Livet var för stunden. Bara nöjda kunder. För många pundar under. Ducka ändå helvetet. Blir skolad i en lägenhet. Imamen ledde vägen. Bred Koranen på bokstaven, yeah. Åkte ner till Raqqa. Packa macka, glock och pyjamas. Kramas, prosido, vi ses min vän. Tagga ner till Syrien. Sverige kommer aldrig hem. Kan vi få till sanningen? Kan vi få till sanningen? Ey, kan vi få till sanningen? Sverige kommer aldrig hem. Kan vi få till sanningen? Sen du vet jag ändrat mig så händer ju man ändrar sig. Kört ambulans, ge andra chans. Jag är inget hot, jag lovar dig. Jag litar på svensk öppenhet och spikar ett bland hem. Du vet min hemmafru ska med mig nu. Din svenne kom, jag ändrat ju. Ey malaka, kom till raka. Sånt mig kallas för vid alla skallar nicka takten. De har vägnat med faktum. Jag
jag visste när jag åkte. Men hör ni vad som låter? Stackars barnen gråter, fribiljetten åter. Sverige kommer aldrig hem. Ej, kan ni få till sanningen? Kan ni få till sanningen? Ej, kan ni få till sanningen? Sverige kommer aldrig hem. Ej, kan ni få till sanningen?
Kan ni få till sanningen? Ej, kan ni få till sanningen?
Jag saknar Viva, alla vill dra dit. Jalla män all skit, pallar inte vi. Som att alla ni droppar teori om att vi är sekt. Men brudar gillar dräkt, hela kroppen täckt. Fuck it, inget tro mig. Brune, byter strategi. Blir lågaffektiv, skit i all min BS. Jag är IS, även om ni häktar mig jag fries. Och sen vises, ey. Och sen vises. Lovar ej, lovar ej att vises. Inshallah. Lovar dig vi ses. Betala priset, ha. Sverige kommer aldrig hem. Kalifatet sanningen. Kalifatet sanningen. Ej, kalifatet sanningen. Sverige kommer aldrig hem. Kalifatet sanningen.
Kalifatet sanningen. Ej, kalifatet sanningen.
Sverige kommer aldrig hem. Ej, kalifatet sanningen. Kalifatet sanningen. Ej, kalifatet sanningen. Sverige kommer aldrig hem. Ej, kalifatet sanningen. Sanningen, ej, kalifatet sanningen. Sverige kommer aldrig hem. Ej, kalifatet sanningen.
Kalifatet sanningen. Ej, kalifatet sanningen. Sverige kommer aldrig hem. Kalifatet sanningen. Kalifatet sanningen.
Ej, kalifatet sanningen.